Det som verkligen definierar kristendomen och vad det betyder att vara en kristen, det är tron på Jesu uppståndelse. Utan uppståndelsen, ingen kristendom helt enkelt. Och påståendet är lika enkelt som tydligt. Jesus från Nazaret blev korsfäst i Jerusalem under påskveckan runt år 30 på order från Pontius Pilatus. Han dog på korset efter flera timmars plågor och begravdes i Josef från Arimateas grav på fredagens eftermiddag. Men på söndag morgon, då några kvinnor kom till graven, så fann de graven tom. Och strax därefter mötte flera av Jesu lärjungar honom uppstånden i en fysisk kropp. Och därför började de förkunna att Jesus var Messias, att han var uppstånden och att Gud genom honom hade upprättat himlarnas rike på jorden. Det är grunden för den kristna tro. Och om man inte tror det här så kan man nästan inte kalla sig kristen. Men något sånt här kan man väl egentligen inte tro på i vår upplysta, vetenskapligt analyserande och skeptiska värld. Och det är väl i alla fall ingenting som det finns några bevis för att det skulle ha skett att Jesus är uppstånden. Ja, påsken 2024, den är just nu över och idag så ska jag försöka bevisa att Jesus är uppstånden. Vi får se hur det går. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Kan man egentligen bevisa uppståndelsen? Ja, i det här programmet så har jag tänkt att tala om uppståndelsen på ett lite annorlunda sätt än man vanligen gör bland kristna. För vi talar ofta om vad uppståndelsen betyder, hur den ska forma våra liv. Men man måste ju egentligen också ställa sig den helt grundläggande frågan, nämligen hur kan vi vara säkra på att Jesus faktiskt är uppståndelsen? Uppstånden. Det kan ju vara en myt, det kan vara ett påhitt, det kan vara en historia som började som en liten fjäder och sen växte och växte tills det var en hel höna. Och när jag säger att jag ska bevisa att Jesus är uppstånden så menar jag uppenbart inte att man ska försöka ge några oemotsägliga bevis. Men det finns faktiskt flera goda anledningar till att tro på Jesu uppståndelse. Jag skulle vilja gå så långt som att säga att uppståndelsen är det mirakel i historien som har absolut bästa bevis som talar för sig. Och det finns många som inte tror på Bibeln som Guds ord och som inte tror att det som står där är sant. Men oavsett hur skeptisk man är så tror man knappast att allt som står i Bibeln är lögn. Det står att det fanns en kejsare som heter Augustus och det tror jag att alla är eniga om att det fanns. Det står att det fanns en stad i Israel som hette Jerusalem och det är nog alla eniga i. Så det är inte så att allt som står i Bibeln är en lögn oavsett hur skeptisk man är. Och så står det att det fanns en man som hette Jesus som runt år 30 blev korsfäst i Jerusalem, anklagad för att försöka skapa ett uppror genom att kalla sig själv för judarnas kung. Och faktum är att de allra flesta bibelforskare och historiker idag, oavsett om de är kristna, ateister, judar eller någonting annat, är eniga i att personen Jesus har funnits. Så ett sätt att tala om Jesu uppståndelse på, det är att säga så här: Bibeln beskriver hans uppståndelse och Bibeln är sann. Och sen så kommer då samtalet att handla om att bevisa för den som då är skeptisk. Om man talar med en skeptiker så önskar man att visa för dem att Bibeln är sann, eller i alla fall så trovärdig att man kan lita på det som står där i berättelsen om Jesu uppståndelse. Men om man tar samtalet på det sättet så kommer den att handla om allt annat än Jesu död och begravning och uppståndelse. Det man däremot kan göra i ett samtal med en skeptiker är att ta utgångspunkt i de väldigt få och enkla fakta som majoriteten av historiker faktiskt är eniga i, oavsett om de är kristna eller inte. Och det har bland annat den amerikanska författaren och historikern och teologen Gary Habermas gjort. Han brukar ange ett fåtal påståenden om det som hände med Jesus i påsken och ställa frågan: vad är den bästa förklaringen på dessa fakta? Och han tar då ut en grupp fakta som han menar är sånt som de allra flesta är eniga i. Och vad är det för fakta som man talar om då? Jo, det är, skulle vi kunna säga, 5 punkter. För det första, Jesus dog genom korsfästelse. Det är de flesta eniga i. Det andra, Jesus blev begravd i Josef från Arimateas grav. Det tredje, Jesu grav hittades tom bara någon dag efter hans korsfästelse. Det fjärde, flera av hans lärjungar påstod att de hade sett Jesus levande kort tid efter sin död. Alltså efter hans död, inte efter lärjungarnas död. Och för det femte, även personer som tidigare hade varit fientligt inställda mot Jesus, som till exempel Jakob och Paulus, påstod sig ha mött Jesus uppstånden. Och idag så ska jag peka på 2 av de här påståendena, nämligen det som säger att flera av Jesu lärjungar påstod att de hade sett Jesus levande kort tid efter hans död. Och även det påstående som säger att personer som tidigare hade varit fientligt inställda till Jesus påstod sig ha mött Jesus uppstånden. Vi ska alltså tala om de vittnesbörd som finns, de människor som fanns, som sa att de hade mött Jesus uppstånden. Var kom deras tro ifrån? En sak som vi kan säga med 100% säkerhet är att idag, 2024, så finns det människor som tror på Jesu uppståndelse. Det är odiskutabelt. Vi vet också att kristna genom 2000 år har trott på uppståndelsen. Vi vet att de som skrev evangelierna också trodde på uppståndelsen. De beskriver det, både Matteus, Markus, Lukas och Johannes beskriver Jesus som uppstånden. Men vilka var de första som trodde på uppståndelsen? Alltså hur långt tillbaka har vi fakta där vi kan säga att de här trodde på uppståndelsen, de trodde, de hämtade sin källa därifrån och sin källa därifrån. Ja, det finns ett brev i Bibeln som heter Första Korinthierbrevet. Och det skrevs i början, mitten på 50-talet ungefär, alltså cirka 20 år efter Jesu död. Och där skrev aposteln Paulus så här: jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på den tredje dagen efter enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Så aposteln Paulus säger alltså här att han gav till korinterna det som han själv hade tagit emot, nämligen att Jesus dog, blev begraven, uppstod och visade sig för flera vittnen. Och det här skrev han alltså i början eller mitten på 50-talet, någon gång mellan 53 och 56 kan vi säga. Och då kan man fråga sig, om Paulus skrev det här till Korint så hade han ju då sagt det till dem några år tidigare när den här församlingen grundlades. Och han tog alltså inte själv äran för det här på något sätt, utan han sa att det här är information som jag har fått av andra. Så när hade Paulus själv tagit emot den här informationen? Ja, det verkar uppenbart att det hände när han själv kom till tro. Det var alltså något som var etablerat som identifikation på de kristna, att de tror på hans död, korsfästelse, död, begravning och uppståndelse. Det var en identifikation på de kristna redan då aposteln Paulus omvände sig. Och när omvände han sig då? Ja, någon gång i början på 30-talet, det är vi ganska säkra på. Säg att det var år 35 så placerar vi det inte allt för tidigt. Men om Jesus då dog runt år 29-30 efter Kristus och aposteln Paulus mottog budskapet om Jesus runt år 35. Om det redan då innehöll då som etablerad kristen lära att Jesus var uppstånden, då måste den här läran ha kommit till ännu tidigare. Alltså om det var etablerat redan 5 år efter Jesu uppståndelse, så måste det ha kommit till tidigare. Så var uppstod den här läran eller den här förkunnelsen? Alltså var fick Paulus höra om uppståndelsen? Alltså var någonstans? Jo, Antagligen i Jerusalem. Det var nog där han fick ta emot det som han säger. Jag förde vidare till det viktigaste vad jag själv hade tagit emot. I alla fall så var det i det här området där Jesus hade dött. Och varför är det viktigt? Jo, för en kristen så är det här naturligtvis helt självklart. Men för den som vill kritisera och kanske till och med förneka Jesu uppståndelse så har man ett problem. Nämligen problemet att redan väldigt kort tid efter Jesu död så började kristna tro på uppståndelsen. Eller så var det kristna runt omkring som trodde på uppståndelsen. Och så det är alltså inte många hundra år efter Jesu korsfästelse som folk börjar teoretisera om att han kanske stod upp. Det är i Jerusalem dessutom som förkunnelsen startar. Alltså där saker och ting skulle ha hänt. Och den startar väldigt kort tid efter hans död. Så kort tid faktiskt att den som var skeptisk på den tiden kunde ha gått till graven och pekat på liket och sagt: han ligger här, sluta prata om att han är uppstånden. Men det hände helt enkelt inte. Och det här har lett historiker till att konkludera med att med allra största sannolikhet så trodde Jesu egna lärjungar, alltså de som hade sett honom vandra runt Jerusalem, de som hade varit med honom då han blev korsfäst, det var de som var de första som förkunnade att Jesus var uppstånden. Det var de som, så att säga, kom på det. Men frågan är, hur kom de på det? Varför började de tala om det här? Vad var orsaken till att de började förkunna att Jesus var uppstånden? Alltså, varför trodde Jesu lärjungar att Jesus var uppstånden? Om Jesu egna lärjungar, de som såg honom dö, senare menade sig ha sett honom uppstånden, vad kom det i så fall av? Alltså, antingen var det för att de hade hittat på hela historien själva, eller så var det för att de hade någon slags upplevelse av att se Jesus uppstånden. Och låt oss se på det första alternativet först. Alltså, fanns det någon anledning till att judiska kristna på Jesu tid skulle förvänta sig en uppstånden messias? Och svaret på det, kanske överraskande, är faktiskt inte. Alltså, det fanns ingen generell förväntan bland judar att deras messias skulle dö och uppstå. Man förväntade sig att messias skulle segra över ockupanterna, att han skulle införa riket för Israel, där Israel skulle trona bland nationerna som ett ljus och de skulle bli bekräftade som Guds utvalda folk. Och även om Jesu lärjungar kanske hade vissa föraningar om att det riket som Jesus talade om inte såg ut precis på det sättet som man generellt förväntade sig, så är det inget tvivel om att det inte fanns i deras tankevärldens att Messias skulle dö och uppstå. Men vad menar jag med det? Alltså, trodde inte judarna på uppståndelsen? Jo, det gjorde de absolut. På den här tiden så trodde generellt sett, inte alla judar men framförallt fariseerna, trodde på uppståndelsen. Och det man trodde var att i ändens tid så skulle alla de rättfärdiga uppstå. Men tills uppståndelsen skedde så vilade de hos Herren. Så det vanliga när en messiasfigur, och det fanns många som hävdade att de var messias, inte jättemånga, men det fanns några stycken på den här tiden som menade att de var messias. Och det vanliga när en sån här messiaspretendent dog, det var att alla efterföljare försvann. De gav upp, de förstod att de hade haft fel, det var pinsamt, de splittrades och de försvann. Men så var det inte med Jesu lärjungar. Faktum är att när de Jesus-troende, med de Jesus-troende så visade det sig att de var de enda på den här tiden som hävdade att deras messias hade uppstått. Det var helt enkelt så märkligt att det omdefinierade den judiska tron i grunden. Så varför påstod de då att Jesus var uppstånden? Jo, för att de faktiskt hade sett honom uppstånden. Och då kanske du säger, men vänta nu utgår du väl ifrån det som ska bevisas. Om de såg honom som uppstånden så var han väl uppstånden, och det är väl det du ska bevisa, du kan inte bara utgå ifrån det. Och svaret på det är både ja och nej. För att det finns många i historien som har haft visioner av någon älskad som har dött. De har sett den avdöde, de kanske har hört dem säga något ord och så vidare. Finns det någonting på, som tyder på att lärjungarna hade hallucinationer, om vi ska kalla det för det? Och svaret på det är ja, på sätt och vis. Alltså, de var i sorg, de älskade Jesus, de saknade honom. Och det här är saker som gör det mer sannolikt att man upplever hallucinationer. Men det finns vissa saker som komplicerar den saken. För det första så betyder inte en hallucination att någon har uppstått från de döda. Och det vet också de som upplever sådana, även om man tror att det verkligen är en syn. Om jag träffade min mormor i en syn till exempel, som dog för några år sedan, så skulle jag inte tro att hon levde fortfarande. Jag skulle för det första tro att det var jag själv som yrade antagligen. Men om jag verkligen trodde att det var hon, så skulle jag tänka att ja, men då betyder det här att hon är salig i himmelen, att hon är tillsammans med Gud. Och, alltså, jag sätter in det i den tankevärlden som jag redan har. Vad betyder det här? Och så försöker jag tolka det utifrån min världsbild. Och det gällde naturligtvis också för första århundradets judar. Det finns exempel på att människor på den här tiden såg sina älskade avdöda. Och då hade de sett det som en uppenbarelse av himmelen, att de har fått, och man har satt det in i sitt system. Men det här systemet, att någon skulle uppstå fysiskt, det fanns helt enkelt inte på den här tiden. Och så det hade varit naturligt för Jesu lärjungar att tolka det på det här sättet, men det gjorde de inte. De kunde ha gått ut och förkunnat att Jesus är i himmelen tillsammans med Gud Fader och alla de heliga som har gått före honom. Men det var faktiskt inte det de sa. Även om det kan låta som att ja, men det var väl det de sa. Nej, det de förkunnade var att tredje dagen efter att Jesus hade dött så uppstod han lekamligen i sin kropp. Och varför gjorde de det? Det andra som försvårar påståendet att lärjungarna hallucinerar, det är de mångfaldiga berättelser om möten med Jesus som vi har. Alltså det finns, aposteln Paulus nämner vid namn Kefas och Jakob, och så nämner han de 12, och sen nämner han de 500 bröderna, och så nämner han även sig själv. I andra berättelser så möter vi Maria Magdalena som sägs ha träffat honom, de två vandrarna på väg ut till Emmaus. Det nämns i evangelierna också om Petrus. Och är det en sak som man kan säga om hallucinationer, så är det att hallucinationer sker inte så omfattande, och de sker inte för många människor samtidigt. Här står, Paulus säger att han uppenbarar sig för 500 bröder på samma gång. Så funkar helt enkelt inte hallucinationer. Den stora frågan är alltså inte om lärjungarna såg Jesus uppstånden, utan varför de såg Jesus uppstånden. Hallucinationsteorin är inte så populär bland ateister som man skulle kunna tro, alltså ateistiska historiker och nytestamentliga forskare. Men det finns andra teorier, och alla de här teorierna försöker svara på den här frågan: vad är den bästa förklaringen på de grundläggande fakta som vi har om Jesu uppståndelse? Vi vet att han dog. Vi vet att han begravdes i Josef från Arimateas grav. Vi vet att hans grav var tom 3 dagar senare, då några kvinnor kom till graven för att behandla Jesu kropp. Och vi vet att hans lärjungar bara kort tid senare påstod sig ha sett honom uppstånden. Vad är den bästa förklaringen? Det finns också andra teorier. Har du hört om tvillingteorin? Alltså, tänk om Jesus hade en tvilling eller en bror som liknade honom jättemycket. En bror som bodde uppe i Galileen till exempel, och när han då fick höra om Jesu död, att han hade dömts till döden, så kom han störtande till Jerusalem, och där träffar han Jesu lärjungar i sitt chocktillstånd, och de tror att han är Jesus uppstånden. De missförstår det här, och den här tvillingen har inte hjärta att berätta för dem sanningen, så han försöker bäst han kan att trösta de stackars lärjungarna, och sen försvinner han tillbaka till Galileen. Det hade ju förklarat saken, i alla fall vissa delar av saken, men det finns också otroligt många saker som gör den här teorin mycket mer komplicerad än andra teorier. I alla utredningar när man söker efter sanningen, så försöker man göra det med hjälp av så lite obevisade påståenden som möjligt. Annars kan man hitta på vilka förklaringar som helst så länge man vill undvika det som är helt uppenbart. Och vad måste till för att den här tvillingteorin, som faktiskt är överraskande populär bland många ateister, vad måste till för att den ska funka? Jo, för det första så måste Jesus ha haft en okänd tvilling som ingen av lärjungarna har träffat, som vi inte läser om någonstans i Bibeln. För det andra så måste han, den här tvillingen, komma till Jerusalem precis när Jesus har dött och sen försvinna snabbt igen. Han måste likna så pass mycket på Jesus att lärjungarna tar fel. Han måste också vara en person som inte vill berätta sanningen för lärjungarna när han märker att de missförstår situationen. Och han förklarar sig aldrig senare utan bara försvinner ut ur historien. Och det är helt enkelt alldeles för många faktorer och helt obekräftade faktorer dessutom. Och det är inte den bästa förklaringen, och det förklarar heller inte varför graven var tom. Det vet vi att de här kvinnorna kom till graven och graven var tom. Och då måste vi lägga till en faktor, antingen att någon har fört bort Jesu kropp från graven, eller att kvinnorna gick till fel grav, eller att det var något annat som gjorde att de fann graven tom. Så den teorin, den håller helt enkelt inte. Men en annan då? Kanske lärjungarna konspirerade ihop en historia. Efter att Jesus dog omedelbart så samlar sig lärjungarna och börjar diskutera. Och några av dem smyger sig till graven och tar bort den här kroppen. Och kanske några andra senare kan säga att de har sett Jesus levande. Och det här var faktiskt den första konspirationsteorin som presenterades för att förklara den tomma graven redan på Bibelns blad. När de judiska ledarna sa att lärjungarna hade stulit hans kropp. Det kallas för konspirationsteorin. Men även den här teorin har helt klart sina brister. För det första så kan man ju fråga sig, varför skulle de i så fall placera en grupp kvinnor som de första vittnena till den tomma graven? Matteus, Markus, Lukas och Johannes, alla evangelisterna, säger att det var en grupp kvinnor som kom först till graven. Det nämns om Maria, Magdalena. Det nämns om flera andra som var med henne. Och det låter kanske märkligt för oss, men det faktum att uppståndelsen, alltså att det var kvinnor som först såg den här graven tom, var någonting som på den här tiden gjorde Jesu uppståndelse mindre trovärdig. Eftersom man på den här tiden ansåg att kvinnors vittnesbörd var mindre värt en mäns vittnesbörd. Så om de skulle ha skapat den här historien så borde de ha spridit en historia om att några ansedda män fann den här graven tom. Men det är heller inte det enda problemet med konspirationsteorin, för det största problemet är nog det faktum att varför skapar man en konspiration? Alltså vad är anledningen? Vad skulle de ha för anledning till det? Ja, det måste ju handla i så fall om pengar eller makt eller någon annan fördel. Man hittar inte på en historia utan att den har någon fördel för en själv. Men om man ser på lärjungarnas fortsatta liv, alltså vad var resultatet av att de gick runt och sa att Jesus var uppstånden? Vad tjänade de på att gå ut och förkunna det här? Jesus är fysiskt uppstånden. Vad var det för någonting som var så attraktivt och så bra för dem? Ja, kort och gott, absolut ingenting. De flesta av dem dog faktiskt martyrdöden, berättar historien för oss. Och de dog martyrdöden för att de vägrade förneka Jesu uppståndelse. Vem skulle göra det om man levde en lögn, om man visste att det var en lögn? Alltså, jag kan ju gott säga att någonting är sant om jag tror att jag tjänar på det. Men varför skulle jag ljuga för att få dö, för att lida martyrium? Då skulle man ju naturligtvis säga nej. Om det är hot om döden, då berättar jag sanningen. Det är bättre. Men de här var så övertygade om det de trodde på. Och det vittnar om att de inte konspirerade. Det för att det gynnade dem helt enkelt, inte på något sätt. Finns det då fler teorier om vad som egentligen hände den här påskdagsmorgonen runt år 30? Självklart gör det. Men ingen av de här teorierna förklarar på ett bra och gott sätt de enkla fakta som vi har lagt ner här. Vad är den bästa förklaringen på att Jesus faktiskt dog? att han faktiskt blev begravd, att hans grav faktiskt var tom och att han faktiskt blev sedd av sina lärjungar. Alltså, det var människor som sa att de hade sett Jesus, och inte bara hans lärjungar utan också människor som absolut inte trodde på honom tidigare, som blev omvända för att de mötte honom som uppstånden. Och vad är förklaringen till att de faktiskt gick ut och förkunnade detta tills den dag då de dog? Och det är frågan som varje människa måste ställa sig som läser den här texten. Och så säger någon, ja, men vetenskapen bevisar att man inte kan uppstå från de döda. Och det är naturligtvis sant. Naturligtvis så gör den det. Som ateisten och skeptiken säger. Ingen säger ju att man kan uppstå från de döda naturligt. Ingen tror det. Inte jag, inte aposteln Petrus, inte Paulus, ingen av Jesu lärjungar. Ingen gick runt och sa, Jesus uppstod, och det är en helt vanlig sak som händer hela tiden. Utan det här var ett under som en allsmäktig Gud utförde. Det är historiens största under. Och det är ett under som är grunden för allt som miljoners miljoner av människor genom historien har bekänt som sin tro. Det är påskmorgonens proklamation. Och idag så har vi samma förkunnelse som de första kvinnorna som kom springande från den tomma graven hade. De sa, Jesu grav är tom. Han är inte död. Han lever. Och det är verkligheten. Alldeles strax så ska vi lyssna på sången Kristus lever är min segermelodi med Kristina Imsen. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. De här programmen också sänds i Örebro och Stockholm närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Kristus lever är min segermelodi. Han befriade och satte fången fri. Han är glädjeströmmen i mitt eget bröst. Ingen kan som Jesus ge mitt hjärta tröst. Han mig fött på nytt med livskraft ifrån Gud. I mitt hjärta fick följa Jesus ner i dopets grav och har skilts från världen genom detta hav. Främling är jag nu och hör Guds rike till, och min lag är göra det som Jesus vill. Bergen tornar upp sig här ibland. Onda makter vill mig hindra att nå fram. Men i kraft av det på Golgata han gjort, intet motstånd kan för Kristus bli för stort. Står du tråkad vid ett meningslöshetstorg, han tar bort din oro, rastlöshet och sorg. Ger en tjänst så meningsfull och underbar, som för tid och evighet ett värde har. Snart i himlen ska vi stå som Kristi brud, ty hans blod har öppnat vägen upp till Gud. Den som redo är, har tagit här. Snart han kommer, hämtar den som redo är, som i Jesu blod sin klädnad tvagit.